lite på. Så här.
Så ja. Så ska jag flytta fram så att
och det var inte lätta fåtöljer att flytta på, ska jag säga dig.
Nej du.
Stora, tunga möbler.
Mm. Mm.
Ja, men ska vi köra igång, vad säger du?
Ja, det gör
vi. Kör vi. Då kör vi.
Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn och syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening och det är vi som producerar programmet som du precis ska börja lyssna på.
Ja, nu så sitter vi här på syskonbandets kansli Alvik och det är jag, Sofie, och bredvid mig har jag Anki Folke och, eller ja, Ann-Kristin om du föredrar det.
Det går bra vilket
som. Det går bra vilket som, ja, men då kör vi. Och vi sitter här och tänkte prata lite om ett bibelord. Vänd andra kinden till, står det någonting om. Nu har jag inte exakt koll på vart det står. Det tror jag att du har lite bättre koll på.
Jag tänkte vi kanske skulle kunna läsa det. Nu ska jag använda den här bibelappen som jag har lärt mig. Vi har haft en kurs här där vi har fått lära oss att läsa Bibeln med tal. Och jag ska försöka att läsa så där så att jag upprepar vad talsyntesen säger i örat.
Det kan bli väldigt intressant.
Och det kommer nog att inte gå så fort, men jag ska försöka.
Det är ingen fara, ta din tid.
Det Sofie nämnde här, den står i Matteus evangeliet, det 5:e kapitlet och vers 39. Jag hittar rätt här. Och den exakta formuleringen då på den. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också andra mot honom. Jag skulle faktiskt vilja läsa det som är precis före och det som är efter.
Gör det.
För det är ganska intressant i sammanhanget.
Ja, precis.
Då ska jag börja från vers 38 i samma kapitel. Och då står det så här. Ni har hört att det blir sagt. Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er. Så kommer det sen läst. Ni står. Värj er inte mot det onda. Nej. Om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Och så en liten bit efteråt.
Efter det också.
Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig. Och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blir sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er. Älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Jag stoppar där. Då har jag läst till och med vers 44.
Mm.
Men jag tycker att det där liksom hör ihop.
Mm.
Allt det där runt omkring.
Mm. Ja, det är tänkvärda och ibland svåra ord kan det vara.
Mm.
Vad tänker du? Vad kommer spontant bara när vi har hört det här? Vad tänker du om det?
Alltså det här är ju ett sådant här bibelord som, jag har ju läst det jättemånga, jag kom till tro som tonåring och jag är ju en bra bit över 50 nu, så att jag har ju levt med det här kända bibelordet ganska länge och jag har hört det jätteofta, jag har läst det flera gånger själv i min bibelläsning och det är ett bibelord som har, ja, det är som ett mynt med två sidor tycker jag.
Mm.
Dels är det ju jätte, jätte, jättekloka ord.
Mm, absolut.
Det här att lågaffektiva då, som då Jesus predikar, som är mycket av hans budskap allmänmänskligt så här.
Det är liksom själva kärnan, känns det ju som.
Ja, samtidigt så är det också så här att jag vet att jag ibland har retat mig över det där bibelordet också.
Mm. Mm. Det är svårt också samtidigt.
Ja, därför att om man skulle dra det här in absurdum på något vis, va? Så kan det bli att ta bara emot all skit som kommer.
Ja.
I princip.
Ja. Slå inte tillbaka.
Nej, ja. Och någonstans också att om det nog sker någonting hotande eller hemskt eller kränkande, att inte någonstans försvara sig. Att man blir på något vis en slaskpåse som då bara tar emot det som andra ger den.
Mm.
Nu tror jag
kanske förstår inte, det fullständigt, absolut.
Jag tror nog kanske inte i sig att det är så Jesus menar. Men det kan ju såklart tolkas så. Och är det så att det är någon som har fått vara slaskpåse, så att säga.
Mm.
Och läser det här.
Mm.
Så kan säkert sådana känslor komma.
Mm.
Det här att om någon, till exempel om någon kommer och vill låna av en, att man inte vägrar. Det är klart, allting går att vrida och vända på om det skulle vara lämpligt eller inte.
Så är det ju. Men jag menar, om man säger rent allmänt så att man är generös nog och låna ut liksom, och dela med sig, tänker jag på. Att man försöker och liksom, har man möjlighet att låna ut en, liksom, vad det nu än kan vara, i vilken situation det än är, så tycker jag absolut att man ska göra det. För det visar ju liksom på att man, menar, det kan ju vara så att den här personen behöver den här tröjan eller vad det nu kan vara.
Mm.
Maten eller vad det nu är. Mycket, mycket, mycket bättre än vad du gör. Och du kanske har fullt tillräckligt som det räcker till dig själv också. Och varför inte då dela med sig till någon annan? Man mår så mycket bättre av det.
Och att inte så noggrant räkna på kanske de goda gärningar man gör. Åt någon här, om någon ber att gå en mil till, som det symboliskt beskrevs här. Men gå då 2 mil med den här personen. Gör det där lilla extra som kanske personen inte riktigt egentligen har uttalat.
Mm. Och som den kanske inte riktigt förväntar sig heller.
Nej, men som ändå skulle bli till så otroligt stor välsignelse för den personen.
Mm. Och stor hjälp också. Liksom. Att man försöker tänka på det. Jag tänker också i vardagslivet. Liksom. Det liv som vi lever här idag. Hur kan vi tillämpa det? I livet liksom, rent allmänt. Vad tänker du kring det?
Jo, men absolut. Just det här att inte kanske tänka, men nu gjorde jag den här tjänsten åt dig förra veckan. Nu får du
nu faktiskt, får du faktiskt
att inte behöva dela upp så noga. Men någonting som jag tycker är jättesvårt och otroligt provocerande, men nödvändigt och alldeles fruktansvärt nyttigt med den här bibeltexten.
Mm-hmm.
Och som jag ständigt liksom får öva mig i. På något vis försöka att utveckla sig och ständigt be Gud om hjälp med. Det är det här som står att älska era fiender och be för dem som förföljer er. Alltså nu, jag känner mig inte förföljd som, men jag tänker just att älska sina fiender. Att faktiskt ha goda tankar och försöka tolka allt till det bästa. Även då det rör sig om de människor som man kanske verkligen har riktigt svårt för.
Som man kanske inte riktigt tycker om. Det finns ju alltid människor. Men oavsett vad du gör i livet. Oavsett vad du hamnar i för situationer. Jag tänker på. Det finns ju alltid människor. Som du kanske inte riktigt drar jämt med. Som du kanske inte riktigt kommer överens med. Även om du kanske är en person som försöker komma överens med alla. Och försöker möta alla med respekt.
Så kan det vara. Och sen tänker jag också att just det här att. Det är lite skillnad på att älska och tycka om.
Mm.
För tycka om, då tänker jag, men det här är verkligen en människa som med sina personligheter. Liksom jag dras till den personen. Det som den personen attraherar mig. Alltså allmänmänskligt så. Mm. Jag tycker om att umgås med den här personen. Vi kanske har väldigt liknande åsikter. Mm. Vi funkar jättebra ihop. Mm. Men att älska, det är att gå ett steg till i den här utmaningen. Mm. Att älska och vilja väl.
Mm. Även, det är lite utmanande.
Ja, även till den som man inte kanske egentligen tycker om. Mm. Att kärleken kan faktiskt få höja sig över de här personliga tyckandena.
Om och sen någon. Är det så här också att älska någon i den bemärkelsen behöver inte betyda älska som i betydelsen älska någon annan liksom på. Alltså det kan ju vara att man bara, man behöver inte, man försöker inte reta upp sig på den här personen. Och man försöker, och som du säger, försöker tänka lite mer positivt om den.
Ja, och just det här, och det har jag faktiskt märkt också. När jag verkligen försöker ta den här uppmaningen från Jesus ordet här på fullaste allvar. Mm. Att det faktiskt får konsekvenser i mitt liv. Och jag kanske till och med väljer faktiskt så att, som det står, att be för de här människorna. Det är ganska, visst, jag kan ju skälpa ur mig min bön att vad han är jobbig den där eller vad det nu är. Och Gud, du vet att jag inte orkar med när han eller hon säger si eller så eller vad det nu kan vara. Visst, det har vi rätt att få göra inför Gud. Men också att när man ber för någon, då är det ganska svårt att liksom önska den människan illa.
Ja, det är svårt. Faktiskt.
Så det är liksom en slags karaktärsdanande på något vis det här också. Mm. Att faktiskt välja att be för den här personen. Även om jag kanske själv inte riktigt känner för det.
Mm. Precis.
Och sen tänker jag också så här att precis som jag kan tänka så. Mm. Det här att vad jobbig han eller hon är. Och så finns det ju såklart människor som säkerligen tänker så. När det gäller mig.
Självklart.
Och det gör ju också ödmjukt. Vi sitter i den här båten, alla vi människor.
Och alla är skapade olika och vi är skapade olika av en anledning.
Ja. Sen så är det så här att vissa, alltså det här bibelordet kommer från ett parti eller ett textavsnitt i Bibeln som brukar kallas för bergspredikan. Och det är ju väldigt radikala saker som sägs där. Det är ju mycket det här att när man läser det här så är det väldigt lätt att känna jag lever överhuvudtaget inte upp till de här idealen. Och jag tror också att visst språkbruk som kanske Bibelns berättelser har kan få oss att studsa till lite just när Jesus säger att om någon slår dig på den ena kinden.
Mm.
Jag som lever i en miljö där jag inte ständigt behöver tampas med verkligen konkret våld.
Mm.
Jag kan se det här symboliskt att det kan vara när någon knöpar till en så att säga, kanske verbalt eller
och absolut mot dig.
Eller att man blir utnyttjad på något, alltså just det här mina utnyttjar som att man utnyttjar mina tjänster eller
om någon du tycker att någon utnyttjar dig för att du kanske är snäll och de vet att du alltid hjälper till.
Ja.
Kan det vara det?
Men precis. Mm. Men just det här, just att det står det här att om någon slår dig med ena kinden.
Mm.
Den som kanske lever mitt i en destruktiv relation.
Mm.
Kvinnomisshandel.
Ja.
Som kanske faktiskt verkligen får fysiska slag på kinden.
Mm.
Och läser detta. Då kan jag förstå att det här känns
som
att jag kan inte leva upp till det här. Liksom, då skulle jag ju bara bli en våt fläck till slut.
Ja. Men det kanske inte är riktigt det som menas heller, tänker jag. Det kanske är mer symboliskt att man, för man måste ju, jag menar vi människor är ju, men om någon klipper till mig fysiskt sett, det kan ju vara både fysiskt och verbalt, då går jag in i försvarsmode direkt. Mm. Det gör man ju, det är inte särskilt konstigt att man gör det. För det är en naturlig reflex för oss människor att göra det.
Och det är det jag tänker på, undra, alltså det är ju sånt där, vi har ju liksom, på ett vis så har vi ju Jesus, tänker jag, i rummet hos oss här som sitter, liksom, kanske i den tredje fåtöljen här, om jag tänker så. Samtidigt så går det inte, men du Jesus, vad tänkte du? Liksom så här, vi kan inte liksom skjutsa fram mikrofonen till honom och fråga, alltså rent fysiskt.
Ja, det var väldigt
så
lätt.
Det hade varit väldigt, väldigt häftigt att kunna göra så. Ja. Och därför så... för jag tänker att om man nu skulle hamna i ett läge där någon faktiskt klappar till en ute på gatan
på,
eller
fysiskt sett.
Ja, att jag verkligen blir fysiskt attackerad på något vis, hur som kristen bör, nu säger jag bör innan citat liksom då, jag göra, bör jag gå in i då i någon form av försvarsmod som du sa då, va?
Ja.
Att man eller ska
är,
eller
man
jag
försvarsposition
på något vis, ja men visst, absolut. För det där vet jag funderar
eller så blir man så chockad att man inte, du vet, alltså det blir blockering totalt, du gör ingenting för att du blir så chockad. Så kan det också vara, förstår du, att man blir antingen så går du in i försvarsposition eller så blir du så chockad och kanske börjar gråta eller ja, någonting.
Jag tänker ju ofta så här att Jesus är ju väldigt radikal. Ibland kan man tycka att han slänger ur sig otroligt provocerande saker. Ibland vet jag att jag, när jag sitter och läser det, Jesus, det är lätt för dig att säga så.
Är det lite så här då att du känner sig, men du har aldrig haft den här situationen så du har ingen aning?
För ögonblicket kan jag tänka så. Tills det går så kan jag tänka, okej, Jesus, jag viker mig. Jag backar här. Du vet verkligen vad det handlar om. För sen vet vi också att i Bibeln så står det om hur Jesus blev avrättad på korset. Och när, alltså Jesus lever ju sin radikala vision fullt ut på något vis. När han hänger på korset och människor gör allt detta onda mot dem, spikar igen händerna och allt det här, så säger han, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det är bland det mest radikala som man skulle kunna säga, tänker jag.
Verkligen. Och det är någonting som jag tror vi aldrig kan liksom föreställa oss heller.
Nej, riktigt. Nej. För det här med civilkurage, det är att jag tror att de gånger jag pass i alla fall, att jag skulle ha sådant civilkurage, men det kanske man bara vet om man hamnar i en sån situation, det är om jag skulle se, låt oss säga att det här lite stökiga gänget som jag möter lite då och då på stationen, att de skulle puckla på någon som är oskyldig. Att jag då skulle på något vis ta mig in i det där och försöka och stoppa det. Frågan är om jag skulle våga göra det rent fysiskt och gå emellan, eller om jag skulle göra genom att kalla på någon eller ringa upp.
För det är bra, och liksom, då riskerar du kanske inte att dras in i dig själv också. Det kan ju vara risken att du råkar dras in i dig själv om du går in fysiskt och försöker bryta upp det. Även om det är svårt, det är jättesvårt att veta. Hur ska man göra? Och det jag tror som du säger, man vet inte det förrän man verkligen... Vi kan sitta här och spekulera och måla upp scenarier. Men vi vet aldrig hur vi reagerar om vi verkligen hamnar där. I den situationen.
Nej.
Så. Och jag tror som sagt, jag tror det verkligen stämmer. Men det skrämmer mig lite för att jag tycker folk är väldigt... Nu pratar jag rent generellt, i samhället i stort är väldigt, det är väldigt mycket jag och mitt hela tiden i samhället idag. Det är väldigt mycket så här, du vet, ja, jag har sett liksom, eller jag har hört flera gånger att det har kanske varit folk som har behövt hjälp, kanske trillat omkull eller någonting, och då har folk bara gått förbi och inte ens stannat till och frågat hur läget är, liksom de har bara passerat förbi och inte hjälpt till på något sätt. Och
det har jag faktiskt konkret varit med om.
Du har sett det också.
Jag har varit
där.
Och dem. För att det var ganska många år sedan nu. Men det var en dag när jag var i Stockholm. Och så var jag vid en tunnelbanestation. Och jag skulle åka ner till en rulltrappa ner till den perrong där tunnelbanetåget gick från. Mm. Och jag skulle ner då, men när jag kom fram till rulltrappan så var den stilla. Och jag tänkte,
den gick inte.
Nej, och jag tänkte okej, den står stilla, och får jag gå i den. Så jag började trava ner i den där. Det var bara det att jag hade hamnat i den som går upp. Så bara att någon hade väl inte åkt på en stund, och då stannade de här motorerna för att spara ström eller så. Så att när jag kom halvvägs så började den att köra mig uppåt, fast baklänges då. Jag var ju vänd åt fel håll. Och innan jag fattade vad som hände, och jag hann inte vända mig om och så här. Så att den kastade av sig mig, så att säga, när vi kom på krönet. Så jag föll baklänges.
Ja.
Och hamnade liksom på första steget där, kan man säga. Och det rullar ju och rullar. Och jag fick liksom inget, i och med att det rörde sig under mig. Så fick jag inget grepp att lyckas ta mig upp. Och folk var ju på väg upp i den här rulltrappan.
Mm.
Och istället för att på något vis dra undan mig eller lyfta upp mig, så klev folk över mig.
Shit.
Så, och det var en mycket, alltså det mycket
ont,
märklig...
Det gör ont när du berättar om det. Alltså det gör ont i hjärtat på mig att höra det. Alltså det är verkligen så här, nej.
Och det som är så fascinerande här, att inte döma ut kanske generellt liksom vissa... För när jag gick in i den här tunnelbanehallen då liksom, och skulle in i spärrarna och så här, så fanns det en man som jag gick förbi, som jag tyckte så väldigt skavig ut, alltså lite så här skraltig och ja, lortig och trasig och ovårdad liksom, som stod och småslöjade liksom, lutad mot en vägg där. Och jag minns att jag tänkte, aha, det är förmodligen kanske en hemlös.
Ja, jo, men det...
Jag tänkte inget mer, men jag bara liksom observerade detta.
Mm, jag tänkte också så när du berättade om det.
Mm. Mm. Och när jag hade försökt att ta mig upp och känt hur människors fötter klev över mig. Alltså de trampade ju inte på mig, utan de skadade mig inte, men de klev över mig som att jag var någon sten eller något hinder som de fick kliva över. Någon tröskel eller någonting sånt där. Så helt plötsligt så känner jag ett jättekraftigt grepp om min ena arm. Och så någon som drar undan mig. Och det är just den där killen. Och han satt en lång stund med mig på huk på stengolvet där. Och förvissade sig om att jag var okej. Okay.
Mm.
Och så svor han en harang däröver. Liksom att han inte kunde köra mig någonstans som jag ville. Och jag fick nog en liten hjärnskakning här, förstått.
Det fick du.
Ja, jag förstår det efteråt. För när jag kom hem till, jag bodde i Västerås då, så tog jag kontakt med sjukvården och så. Och de menade att jag hade fått en liten hjärnskakning där. Mm. För att jag blev sömnig och dåsig.
Mm.
Och jag har förstått också där att det är tydligen inte så bra om man somnar.
Jag har inte haft det själv, men man ska ju helst inte göra det.
Nej, och någonstans så var väl den här killen observant på detta. Han såg väl på mig att jag höll på att försvinna bort. Och så han buffrade på mig ganska omilt, men välmenande. Du, tjejen, somnar inte för mig nu, va? Sa han några gånger sådär. Mm. Och där var verkligen den som man kanske tänker sig inte skulle... Jag vet inte om man...
Men jag förstår, men den som man tänker sig inte ska hjälpa dig, hjälper dig. Och det är vilken fantastisk, hemsk historia du berättar. Men samtidigt otroligt tur du hade. Ja, för det första att du sitter här idag. Och sen att du också fick hjälp.
Ja.
Verkligen. Alltså, och den här killen som du tänkte, han är säkert hemlös och sådär skit. Att han var den som faktiskt... gick fram och hjälpte dig. Ja, det är otroligt.
Och det här när jag säger att jag inte kanske förväntade mig att han skulle göra det.
Nej.
Det var inte för att han var den han var. Utan kanske mest för att jag tyckte att han då såg så borta. Alltså så väck ut, så att han kanske inte skulle ha observerat det.
Mm. Mm. Nej, men jag tror att, för att sammanfatta det hela. Så det finns mycket det finns mycket att prata om gällande det här bibelordet, känns det som.
Mm.
Och det finns säkert mycket kanske som du och jag inte har berört. Jag vet inte vad det ska vara, för jag tycker att vi har täckt det mesta. Men har du något, vill du tillägga någonting?
Jag skulle nog bara vilja förtydliga liksom, eller jag ska, kan kalla det liksom, lyfta fram det som kontenta då när jag läser de här ganska radikala orden som Jesus uttalar, just som till exempel det här avsnittet som vi läste då, att han som själv sa de här radikala orden, att han verkligen är den som levde dem själv rakt ut, fullt ut. Det var liksom inte bara munväder. Och det är ju någonting som skapar en enorm respekt hos mig. När den som säger något radikalt själv också lever det fullt ut. Och men att han då verkligen gjorde det, så har han gett en modell för att det är möjligt att efterleva, även om det är svårt och även om det kostar på. Men att han blir ju då verkligen ett föredöme.
Verkligen, och det jag också kan lägga till är att Gud vill ju verkligen, Jesus vill ju verkligen hjälpa oss med det. Att leva efter de här radikalt, ibland provocerande bibelordet som vi läste här och de här verserna. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg det, att Gud vill hjälpa dig i ditt dagliga liv att leva efter det här, och du får göra misstag. Du får göra misstag, det är okej att göra det. Men att du sen liksom reser upp och tänker så här, nej, men nu idag ska jag verkligen försöka och tänka goda saker om den här som jag verkligen har svårt för. Och du kommer kanske att misslyckas, men du kommer också lyckas.
Det var väl en bra...
Jag tror det är en bra...
Hoppknytning.
Jag tror det. Jag tror att det blir ganska bra slutkläm på det här samtalet. Och jag vill tacka dig så mycket, Anki, för att du stannade långt efter arbetstid, vill jag på att säga. Långt efter kurstid.
Kurstid.
Och jag vill tacka alla lyssnare som har lyssnat till det här programmet. Och vi ses snart igen. Ha det så bra!
Du har lyssnat till Klarsyn som produceras av Syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Om du vill skriva till oss så gör gärna det på adress radio@syskonbandet.se. Se solen igen!